Hej kära poddlyssnare. Nu så stöper vi om den gamla goda podden. För Break It ska varje torsdag klockan 13.30 göra live-tv. Det är helt sant. Det du hör här är alltså en poddversion av Break It Live som sändes torsdagen den 1 oktober. Och jag hoppas såklart att du inte bara vill höra oss utan också se oss. Och det gör du bäst på vår YouTube-kanal eller på Break It's site varje torsdag klockan 13.30 alltså. Här kommer nu premiäravsnittet av Break It Live. Jag heter Katarina Andersson och det här är en sändning som vi kommer köra varje torsdag framöver 13.30. Det är en ny satsning från oss som presenteras av Nordea och Almi Invest. Och jag ska börja med att presentera Stefan Lundell, vår grundare. Hej och välkommen hit.
Tack så mycket.
Veckans ämne, Stefan, det är ju väldigt mycket spännande saker. Det handlar om kraschade LAS-förhandlingar, Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowskis tweet som vi verkligen gillar. Foodoras nya hemliga butiker. Vi ska också ha ett konjunktursnack med Nordeas chefsekonom. Och en spännande resa till Djursholm har vi gjort också. Vi ska alltså hinna med väldigt mycket på kort tid. Men först så vill jag också, förlåt, det här är ju min första gång att göra det här. Det blir lite rörigt, men det gör ingenting. Annie Lööf är här också, Centerns partiledare. Vi är jätteglada att få ha med dig som gäst i den här allra första sändningen. Så, det där var väl ett snyggt intro. Vi kör en bumper och så går vi snabbt vidare. Vi börjar med dig, Stefan Lundell. Du har alltså följt nattens LAS.
LAS-debacle.
Ja. Ja. Det har ju varit jättespännande. Förhandlingarna har pågått långt in på natten. Och du har följt dem ur mer från ett break-it-perspektiv. Mm. En historisk uppgörelse var ju på gång. Och ända sedan way back, när det här Saltsjöbadsavtalet kom till, så var det ju så att det här skulle arbetsmarknadens parter sköta själva. Facket och arbetsgivaren skulle komma överens. Politikerna höll sig borta. Men nu kraschar ju de här förhandlingarna. Mm. Vad betyder det för tech-entreprenörerna?
Jag tänkte betyder för mig. Jag är lite trött. Jag satt upp och kollade på det. Men, nej, men jag blev faktiskt, jag följt det här hyggligt mycket. Men jag är ju inte på något sätt någon politisk reporter. Men när man sätter på mig kanske till och med mina egna entreprenörsglasögon då, så är det ju... är det ju liksom, om man sätter sig från ett arbetstagarperspektiv, så är det ju försämringar utav LAS-regler, kan man ju säga. Alltså det här kring när man kan säga upp folk. Så var det tidigare att man kunde, alltså, två stycken kunde vara frångås från den här LAS-lagstiftelsen, men nu är det då 5 stycken som man kan göra. Och det är ju positivt, får man ändå säga, alltså, om man nu peppar om breakers, då hamnar man i en riktigt jobbig situation, så, och man måste förändra organisationen och minska organisationen, så är det ju bättre att man kan välja helt enkelt vilka som man verkligen måste ha kvar. Liksom. Jag känner att det låter väldigt cyniskt att säga, men det är ändå lite grann det kokar ner till. Men samtidigt kan man säga, efter att prata med din eminenta presssekreterare innan, så blir jag lite insåld här på detta. Det man kan också vända på det och säga liksom att det här kommer ju skapa en rotation på arbetsmarknaden om man får de här möjligheten. Och nu känner jag att jag går in i din argumentering, men jag tycker ändå att det finns en poäng där.
Du springer väl för fort här nu, Stefan.
Nej.
Jag kan komplettera.
Nej, men jag vill bara säga den poängen bara, för jag tyckte ändå det var intressant att men man vill inte att folk jobbar på arbetsplatser som inte trivs. Det är liksom det som är liksom grunden för att få folk att brinna. Det är ju det man jobbar för. Mm. Så just där, utifrån den här aspekten, så tycker jag att det är positivt. Men lång utläggning. Men det är det som har varit den stora kärnfrågan. Liksom. Och det har man nu inte lyckats komma överens om. Då. Mm.
Men det är alltså ett förslag som du ligger bakom, Annie. Att man ska lätta upp LAS-reglerna för att underlätta då för till exempel småföretag. Vad tror du händer?
Ja, men jag ska svara på den frågan, men innan det skulle jag vilja börja där i 1938, bara så att man förstår varför vi har landat där vi gör. För 1938 var det ett enormt politiskt tryck på arbetsmarknadens parter, på LO, PTK som är då TCO, SACO, facken, och Svenskt Näringsliv på den tiden, för att göra upp om den svenska modellen, att hitta ett nytt huvudavtal mellan parterna. Och det lyckades man med då. Och sen tuffade det på, den svenska arbetsmarknaden utvecklades. Men på 70-talet, alltså för 40 år sedan, då gick man in och lagstiftade, alltså om LAS, lagen om anställningsskydd står ju där för. Mm. Och då frångick man ju den svenska modellen som bygger på att parterna kommer överens. Man körde in lagen om anställningsskydd och där finns det då ett antal stelbenta regler. Och under 40 år har det varit en stor politisk strid om detta.
Men får jag bara fråga dig, varför gjorde man det då på 70-talet? Vad var det som hade hänt då som gjorde att man kände att man behövde gå in från politikernas sida?
Jag tänker inte dra hela bilden där, men jag kan säga att mitt parti var kritiska då till att genomföra detta. För vi ville fortsatt att det skulle göras upp i avtal. Mm. Men det man kunde se från då LAS på 70-talet när det genomfördes, det var ju att man gav... facken fick ju då en viss uppsida i lagstiftning. Och det låter ju väldigt konstigt idag, för ofta när man lyssnar på fackföreningar så vill man ju försvara den svenska modellen. Och det borde ju vara i avtal. Men det de försvarar nu, det är ju en lagstiftning som politiker har instiftat. Där det då är ett antal regler som står fast i olika paragrafer. Det Centerpartiet då under många decennier drivit på för, det är att lagen om anställningsskydd, LAS, som infördes på 70-talet, den måste ju anpassas efter dagens näringsliv. På 70-talet hade vi många storföretag. Mm. Det svenska näringslivet såg helt annorlunda ut. De senaste decennierna har vi fått mer av små och medelstora företag. Väldigt många företag har inte kollektivavtal. Väldigt många är mindre startups. Vi måste alltså ha en modern lagstiftning som passar idag. Och det är bakgrunden till att jag då för 1,5 år sedan förhandlade in i januariavtalet. När vi tolererade Stefan Löfven som statsminister, ni kommer ihåg de här 4 månaderna.
Ja, det var lite jobbigt.
Det landade sen i att de fick fortsätta, men de fick betala ett högt politiskt pris. Det vill säga, då ville vi se en modern lagstiftning kring arbetsmarknaden som både innebar det du tog upp med flexibilitet för småföretag, men också en trygghet för arbetstagaren. Att man under hela arbetslivet ska ha rätt till kompetensutveckling så att man kan vara, så att säga, anställningsbar och kunna utvecklas. De två delarna har ju nu parterna förhandlat om, och det var det som kraschade. Och jag tycker det är så synd att man inte nådde i mål. Och nu är ju ansvaret tillbaka hos oss politiker att se till att genomföra det här i lagstiftning när nu parterna inte orkade med att göra det i avtal.
Kan du göra oss, liksom, för du drog lite grann innan, kan du göra oss lite insatt, vad kommer hända nu? Vad är liksom din prognos på det som ska hända?
Jag är ju väldigt besviken över att man inte nådde fram. När jag gick och la mig igår kväll så alla signaler jag fick då var att de kommer komma överens. Och sen vid 12:30 då började telefonen att ringa. Och då fick jag ju besked om att det inte blev någon deal och att det hade kraschat. Och sen fortsatte det ju under natten med olika intervjuer från parterna. Jag valde att göra kommentarer först nu på morgonen för att jag ville ha hela bilden innan man går ut. För det här är ju en så viktig fråga som ska behandlas med varsamhet. Det jag nu känner, det är ju att jag ser ju gärna att parterna kommer överens, och finns det en öppning, en möjlighet att de kan använda kommande dagar eller veckor till att på nytt få fart på förhandlingen och komma överens, då stänger inte jag dörren för det, då kommer vi att lyssna på dem. Men så att säga, jag kommer fortsätta att pressa på, för att nu har man försökt komma överens, det är inte bara nu, utan man har ju försökt för 14 år sedan och för 10 år sedan, och det har strandat, och nu har det strandat igen. De behöver politiskt press för att lyckas komma överens.
Och vad är tidsspannet där? Hur lång tid har man på sig innan ni så att säga sätter stopp genom politiska åtgärder?
Det är ju de själva som satte deadline nu i natt. Mm. Det är ju inte politiken som har gjort det, utan vi har sagt att vi har en politisk process nu. Mm. Det är en utredning som har presenterat de här olika förslagen som du berättade om innan. Den är ute på remiss till i slutet av oktober. Och när den remissen är färdig, när alla får tycka till om de här förslagen, då kommer politiken att gå in och skriva fram förslagen så att de också kommer genomföras. Så under de här veckorna fram tills att remissen är färdig, då har ju parterna möjlighet att kunna komma överens, för då kommer vi att använda det istället. Mm. För jag tycker i grunden att det vore bra om parterna kan enas och att det är det vi genomför. Men gör de inte det, då kommer politiken gå in och ta ansvar, för vi behöver en lagstiftning som passar dagens moderna näringsliv, för den gör inte det idag.
Det är nästan ett hot, Janni. Annie, förlåt, min bästa kompis är Janni. Annie, alltså det är lite så här, du sätter en blåslampa i baken på dem.
Ja, men de har haft det rätt länge. Ja. Alltså, när januariavtalet slöts i januari, så de har ju haft 1,5 år på sig. Ja. Och de här förhandlingarna som nu brakade samman i natt, de har hållit på i 3 år.
Oj.
De började 2017 mellan LO och Svenskt Näringsliv och PTK. De har suttit i olika arbetsgrupper och arbetat med de här förslagen. De har själva satt den här tidplanen. De har jobbat dygnet runt sista veckorna för att hitta en deal. Och sen orkade de inte hela vägen, men de har kommit väldigt långt. Och jag tycker det är jättesynd att man inte tog tillfället i akt att faktiskt göra upp. Och jag önskar att de gör det, för det hade varit det bästa. Men gör de inte det, då kan vi inte återigen bara gå vidare och inte göra de här nödvändiga förändringarna så att fler människor får jobb, så att fler småföretag kan fungera på ett bättre sätt, så att anställda får möjligheten till bättre vidareutbildning. Utan då får politiken gå in och ta det ansvar som parterna inte mäktar med.
Men jag fattar på det att de är väldigt nära.
De var väldigt nära i natt.
Ja.
Det är och om väldigt många svåra saker så är de överens.
Men... Så om man skulle betta på det här så skulle de slå ett råd till mig, då skulle man betta att man kommer överens innan ni går
ja, det var inte ögonen. Det var liksom inte tiden tror jag som spelade roll här, utan det handlar snarare om viljan. Och jag hoppas att viljan kan plockas fram och att man faktiskt orkar göra de här svåra avvägningarna och besluten som krävs. Det hade varit det bästa.
Och vi på Breakit, vi kommer såklart att fortsätta följa de här spännande LAS-förhandlingarna och se hur det går med LAS. Nu till nästa ämne. Vi lämnar alltså LAS och spanar istället om några snackisar från veckan. Och där, Stefan, så är det din tur igen då.
Mm.
Du har fastnat för en upprörd tweet som Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski skrev. Så här skriver han: enda anledningen till att Amazon skulle lyckas i Sverige är det massiva okritiska reklamutrymme som svensk media ger. Spaltmeter och eter värt hundratals miljoner av annonskronor. När rapporterade SR senast om Apotea, Sportamore eller CDONs erbjudande? Så skriver alltså Sebastian Siemiatkowski. Varför är det här intressant, Stefan?
Nej, men faktum är att jag såg det här samtidigt som jag följde den här avtals, de här förhandlingarna och så. Nej, men för det första tycker jag att man ska ge cred till Sebastian så att han nu vågar sticka ut hakan. Gillar företagsledare som han är ändå drivande på.
Han sticker väl alltid
år.
Ut hakan. Det är därför man gillar honom.
Ja, men jag menar det. Vid olika tillfällen liksom. Han gick ju bland annat in i och svarar en massa upprörda kunder för några år sedan i en sån här kommentarsfält. Det tycker jag var väldigt bra.
Men han är ju väldigt ovanlig på det sättet.
Ja, men det är det jag menar. Det är min poäng.
Han är väldigt öppen och ärlig och ganska ofiltrerad.
Men det jag säger, jag älskar honom för det. Jag älskar honom. Men jag älskar inte alla hans åsikter. Jag tror, om man då ska liksom försöka sätta på med de här analysglasögonen, kan vara det här. För man kan ju diskutera så här. Det är två diskussioner här på något sätt. Är det så att media har varit för positiva till Amazon och hjälpt till att bygga upp dem och sådär? Det kan man kanske återkomma till. Men sen det andra är, om man nu skulle försöka vara så här, vara lite så här kremlolog, så tror jag att det här faktiskt täcker på att Sebastian och de andra killarna och tjejerna på Klarna är lite stressade över att Amazon kommer in. För det man ska tänka kring Amazon är att de i England och USA har de en marknadsandel på ungefär 50% igen. Det är ju gigantiskt liksom. Jag tror inte de kommer få det i Sverige, men det finns ändå i risken. Och då, vad tjänar Sebastian pengar på? Jo, men det är ju liksom e-handel, att han är leverantör av betallösningar till exempel Apotea som man nämner här då.
Mm.
Och förskjuts då e-handeln till Amazon, kanske 10-15% eller något sådär, då är det ju jättedåligt för hans affär. För Klarnas affär bygger mycket på Sverige fortfarande, även om de gått in i USA.
Mm.
Lång utläggning, men det är därför min puls ökade i kväll, eller igår kväll.
Annie, jag måste fråga dig, tycker du att det är spännande med en företagsledare som slår på medierna på det här sättet? Lite grann.
Nej, inte så. Men jag tycker det är bra att företagsledare har åsikter.
Ja.
Sen kan de ha de olika saker. Jag tycker det är jättebra att företagsledare går ut och pratar om jämställdhet, om hållbarhet, att de tar ställning i olika frågor. För det är ju... Jag tycker också att man kan kräva det av dem. De är ju också viktiga opinionsbildare. Så att just när de går ut utanför sin egen affärsidé och också använder sitt plattform till att opinionsbilda i olika frågor, det välkomnar jag.
Tycker du att det är en skillnad där mellan de nya entreprenörerna jämfört med de gamla liksom, företagsledarna? Finns det någon skillnad där? Är de mer liksom offensiva, de nya, Sebastian & Company, Don Lek och sådär? Eller vad tycker du?
Nej, men jag ser nog faktiskt inte så stor skillnad. För om man tittar på de här mer traditionella företagsledarna som både... Wallenbergsfären, de har ju varit ganska försiktiga i media, men när de väl gör uttalanden så gör de ju det för att se hela samhället vad gäller infrastruktur eller forskning och liknande. Mm. Man kan också se att ett antal av de som har varit företagsledare för våra större bolag har ju varit ute och pratat om både allt från integration till nödvändiga järnvägsinvesteringar och liknande, så att de ser ändå utanför sitt eget företag, vilket jag tycker är bra.
Men jag håller med dem, men jag skulle tvista det till att båda är lika dåliga, så att säga. Alltså det är båda, i början var det mycket så här, nya startupinstitut och pratar mycket, väldigt mycket mer öppna, det är något nytt liksom. Mm. Men nu tycker vi kommer att komma tillbaka till det här Djursholm-temat lite senare, men jag vet inte, jag känner lite att de håller på att foga ihop, ramla tillbaka i det gamla tänkandet. Förstår du vad jag menar?
Liksom? Ja, jag träffar ju väldigt många företagsledare. Jag har gjort det under alla mina år, inte minst när jag var näringsminister. Så jag möter ju de som har tydliga åsikter. Jag tycker ju att... Jag måste säga att jag ändå är imponerad av alla de företagare jag träffar som tar ett större samhällsansvar. Mm. De gör ju mer än vad egentligen krävs. Mm. De anställer, de har sina affärsidéer, de driver detta. Men utöver det så har de också ett engagemang beroende på vilka de är då, för jämställdhet eller miljö. Oftast kanske de har ett brinnande engagemang för miljö- och klimatfrågor, och därför har de startat sitt företag. Jag tycker det är många som har gått in på det här med Spotify till exempel, har drivit under många år hur viktigt det är med programmering i skolan, hur viktigt det är att vi förändrar svensk bostadsmarknad för att det ska bli lättare att attrahera medarbetare hit. Och det är såklart viktigt för dem som företag, men det är också viktigt för Sverige som land. Mm. Så att jag
skulle vilja uppmuntra... Du vill inte dunka på dem utan att man får fråga?
Jag tycker det är bra att de syns och hörs. De får gärna göra det mer.
Jag kan förstå det också. De har ju fullt upp att driva ett företag med, alltså, som Klarna. Alltså, man får ju lite grann, det är lätt för mig att sitta vid sidan och så kan de inte ut och prata om det och det och det. Men absolut, de har ju en affär.
Men han går ju faktiskt ut på Twitter som en ganska enkel kanal.
Nej, men Sebastian,
vi har ju
ut,
en liksom president i USA som använder den kanalen också hela tiden, och det är en ganska enkel sak att gå ut på det sättet.
Men jag kan också säga, det finns ju många företagare som använder sina affärsidéer för att också uppnå vad de själva brinner för vad gäller då egentligen politiska syften, eller politiska, men jag var igår och på ett café, en lyckkaffebar, och de har ju det är ju Johan Damgård som har startat det som en liksom kaffeentreprenör. Mm. Och han brinner ju för att få hållbarhet i kaffet. Mm. Och liksom hela värdekedjor och liknande. Och då kände han att om jag ska lyckas med det här, om kaffet ska bli mer hållbart, om transporterna ska minska, utsläppen ska minska, då måste jag själv ta ansvar för det. Och gå in med hela kroppen i att bygga upp sitt ekosystem av olika företag. Och det är ju också ett sätt att bry sig och vara aktiv i opinionen, tycker jag.
Verkligen. Mm.
Men om vi går tillbaka till Sebastians tweet där då. Ligger det någonting i det, Stefan, då? Att medierna, du är själv en del av medierna, men du är ju inte Sveriges Radio. Men att de gamla medierna, har de inte tillräckligt mycket fokus på de här nya svenska företagen? Men då när Amazon kommer in, Så blir det plötsligt jätteintressant, och så skriver man och ger dem mycket reklam. Är det sant?
Ja, men jag måste säga att det blir lite en mini-aha-upplevelse med när jag såg. Jag har inte reflekterat på det riktigt på det sättet som han lyfter upp där. Så jag tycker att runt i Sveriges Radio, jag kan ta på mig det själv, det är ju skrivit hur mycket som helst om Amazon. Liksom, inför det. Så det är, krasst sett så har de ju fått en extrem PR-boost utav, det måste ju varit kanske ännu mer än hundratals miljoner. Det är ju, jag vet. Men väldigt, väldigt, alla vet ju typ, om jag har haft mor och far i livet så hade de vetat om att Amazon kommer in här nu i oktober. Så jag tror nog att det utan vi tänkt på det så har vi blivit liksom lite så här megafon för Amazon, för det är mycket så här, det är hemlighet och så här, man går igång på det som journalist. Jag har ju jagat de här runt i hela Mälardalen liksom. Ja. Folk gillar att läsa på det och följa med.
Det märks också att folk är intresserade av det här jättebolaget. Jag tänkte fråga Annie, Amazon är ju ett jätteföretag, alltså enormt, med en monopollik status i USA. Jeff Bezos, grundaren, har också suttit i förhör med politiker när det gäller orättvis konkurrens och hur man nu tar en sån otroligt stor del av kakan när det gäller e-handel. Så e-handlar du själv mycket?
Ja, men det gör jag. Jag handlar både i butik och på nätet. För mig handlar det ju mer om mitt sätt att använda digitala tjänster. Så jag tycker det är smidigt att e-handla. Jag har inte tid till att gå så mycket, då kan jag effektivisera min tid. Men sen har jag ju, mitt hjärta klappar ju också för den lokala handeln, ska jag säga. Så att där jag kan stödja den, så tycker jag att det är viktigt.
Och om du gillar lokal handel, så har ju ett företag som Amazon har ju också visat i USA om att då försvinner ju små butiker och sådär. Man handlar hellre på nätet och går in på Amazon.
Ja, fast samtidigt är det ju samma med alla e-tjänster egentligen. Mm. Alltså det måste vi ändå vara ärliga och säga att det, innan Amazon har kommit till Sverige nu, så har vi ju också sett en stor utmaning vad gäller fysiska butiker. Helt enkelt för att kanske samma butik också har e-tjänster. Mm. Eller för att de företag som finns i Sebastians tweet också har vuxit sig starka. Och så ser det ju ut, och det är ju en del av en digital transformation där man måste hela tiden ligga i framkant som företagare för att klara detta. Amazon då, de har ju att verka under samma konkurrenslagstiftning som alla andra, och de ska sköta sig vad gäller arbetsrättslagstiftning, de ska betala sina skatter, precis som alla andra företag. Jag tycker det är viktigt ändå, för mig som politiker så vill jag inte varken ge någon gräddfil eller ge någon en stoppboll på grund av ett varumärke, utan det handlar om att man ska ha fri konkurrens och följa de regelverk som finns, och då får man verka i Sverige, tycker jag.
Där hör ni Amazon. Så enkelt blir det inte om man ska kliva in i Sverige. Vi går till nästa ämne. Stefan, du har fastnat för ytterligare en grej i veckan som också har koppling till e-handel. Coronakrisen har ju satt fart på hela vårt beteende och kanske snabbspolat utvecklingen många år nu då, när vi har börjat handla så mycket mer på nätet för att vi inte kan gå ut och handla i butiker och så. Och idag på morgonen så kom ju en nyhet som flera medier har uppmärksammat. Vi också väl?
Jajamän.
Det handlar om matleverantörstjänsten Foodora som öppnar en så kallad dark store. Alltså ett lager av mat. Och de kommer att börja leverera matvaror inom 30 minuter. Varför fastnade du för den nyheten?
Alltså, med list för en parodi på mig själv då, så gick jag nästan en gång ännu mer på den här nyheten. Vet jag, men jag blir väldigt exalterad över många nyheter. Men,
kul att få jobba.
Ja, verkligen. Det var hela tiden. Så här. Och ska jag vara helt transparent så kändes det lite... Vi hade lite tunt nu innan vi gjorde den här sändningen. Igår kväll tänkte jag, vad ska hända? Så det bara dyker upp massa saker. Så det är jättekul. Det brukar jag göra. Men tillbaka till ämnet. Ja, men det här är en stor sak faktiskt. För dels som vi pratar med Amazon liksom, så är det här... De lite grann springer före Amazon. För det finns något som heter Amazon Prime som innebär att man kan få varorna i princip, inom 30 minuter. Mm. Så bor man i London liksom, så är ju det som man använder sig av när man handlar. Så det här är ett sätt för i, så man kan se det på olika sätt. Dels det viktigaste är att det här är ett rätt tufft slag, potentiellt tufft slag mot stora matjättar som ICA och Axfood som äger Willys och Hemköp då. Mm. Det är det ena. Men det andra är också att många pratar om det här med last mile då, alltså hur man tar varorna hela vägen hem till bostaden. Mm. Och där finns det ju, har ju pumpats in massa riskkapital. Det finns massa olika spelare där som redan finns i det segmentet. Och nu gör sig ju Foodora in i det segmentet också. Mm. Så det, och sen det tredje grejen som gör att det är intressant att du öppnar också en ny kanal för lite mindre spelare än att komma ut helt enkelt och kunna sälja sina produkter och få hjälp med distributionen. Så jag tycker att det på flera plan är väldigt intressant nyhet. Mm. Så kanske definitivt är värt mer uppmärksamhet kanske än Sebastians tweet då kanske, om man ska vara det.
Annie, handlar du mat på nätet och har du behov av att få maten hem inom 30 minuter?
Nej, men jag tror att vi skapar oss det behovet. Ja. Men jag ska vara ärlig och säga det. För att det ser man ju de senaste åren. Så har ju konkurrens mellan olika budfirmor, om man får uttrycka det så, har ju gjort att man snabbare och snabbare får det man handlar. Idag kan man beställa på Apotea på morgonen och få det på eftermiddagen. Mm. Och vissa har fortfarande att det tar en vecka innan man får hem varorna. Och det är, jag tror ju att ju fler som konkurrerar på det här, ju snabbare och mer kundanpassat kommer det bli. Men svaret på din fråga, vi handlar i matbutik. Mm. Men det är för att vi har så nära till den. Vi tycker att det är smidigt och min man tycker uppenbarligen att det är roligt att gå och handla mat. Jag hade gärna beställt hem och fått det hemlevererat, men vi har olika intressen i livet.
Det är intressant, för jag är också den som står för storhandeln i vårt hushåll. Och jag har ju tänkt i flera år att jag måste behandla på nätet. Men nej, man är konservativ. Liksom. Jag har min matbutik
exakt. på grejerna. Frukterna och sådär. Ja.
Men jag kommer närmare och närmare.
Jag har ju matkasse då, jag tycker att det är jättesmidigt.
Ja, men det har jag. Matkasse har vi faktiskt.
Måste ha lite annat. Man inte ens behöver tänka om man ska göra för middag. Ja, men matkasse det tycker jag är smidigt.
Ja.
Men du, Stefan, Foodora har ju lanserat fler tjänster den senaste tiden. Bland annat Q-handel.
Mm.
Och det innebär att man kan handla i princip...
Du vill fråga mig vad det var för något. Det är inte exakt
vad du såg en fråga.
Jag tänkte bara fråga så här, vad står det för? Jag har ingen aning.
Det innebär alltså att man kan handla i princip vad som helst på nätet, en maskerad kostym från Buttricks eller något från apoteket. Och så
ursäkta, skrappa. Till exempel en maskerad kostym.
Det behöver man väl hela tiden. Ja. Jämna mellanrum, en liten maskerad kostym.
Förlåt att jag avbryter.
Men varför kör de den här offensiven?
Nej, men det går egentligen tillbaka lite grann till det jag sa tidigare. Och det som du var inne på, jag tycker att det är jätteintressant att det blir ett nytt beteende, att man vänjer sig. Alltså Amazon kommer ju i Sverige kommer ju driva fram det här beteendet ännu mer, att man vill ha grejerna så här liksom, istället för att man väntar kanske en vecka. Så de surfar ju på den vågen, och sen surfar de på ytterligare en våg så, som du också var inne på, att liksom, det har ju liksom snabbspolats den digitala utvecklingen. På, alltså den har ju gått från liksom... 5% till 15% det sker ju liksom digitalt, alltså e-handeln har ökat. Mm. Så man trodde kanske att det var 3-4 år innan gjorde. Så det är ju liksom ett... man kapitaliserar på den starka trenden och man driver på den också, kan man säga.
Och det är ju väldigt kunddrivet skulle jag vilja säga. Alltså kunderna kräver ju att få att det ska vara enkelt och att det ska vara enkelt att skicka tillbaka om man gör returer, att man ska få det snabbt. Alltså det är ju bara att jämföra hur det var för 5 år sedan när det tog ett antal veckor ibland att få en del leveranser. Och sen kommer Boost in till exempel när man kan handla kläder och man får det på 2 dagar. Det är klart att det, den konkurrensen gör att andra aktörer måste tänka på hur man kan bli mer och mer kundorienterad.
Men jag bara tänkt på det när du pratade om det tidigare också. Visst är det lite dubbelt också? Alltså, för man vet ju liksom hela med hållbarhetsfrågan. Liksom, så här, alltså, precis som du, jag talar inte emot, man vill ju ha det direkt snabbt. Liksom, man vill kunna skicka tillbaka det. Men det går det liksom. Vi betalar ju inte heller det priset. Nej. För det är ju väldigt mycket riskkapital som gått in det här. Så vi har liksom subventionerat det här. Och nu kommer Amazon in som också är kända för att subventionera för att de vill ta en stor... Hur tänker du kring den, liksom, den problematiken?
Nej, men jag håller med dig om den här hållbarhetsaspekten. För det handlar ju både om... Alltså den här enkelheten gör ju att man en del kanske beställer mycket och sen skickar man bara tillbaka. Och glömmer bort alla de transporter och det klimatutsläpp som faktiskt blir. Mm. Och där tror jag att vi alla måste vara duktiga på att lyfta just klimatperspektivet i det här. Att tänka efter före. Och att liksom se hela kedjor och hur jag som enskild kund kan påverka detta.
Mm.
Så att det är... Ja, det finns mycket att prata om när man pratar om e-handel just. Både fördelar och liksom utmaningar.
Mm.
Hörrni, vi ska gå vidare. Tack så mycket Stefan, du ska
tack
få flytta på dig och ge plats åt en ny gäst. Hej, Annika Winst får jag säga då.
Tack.
Chefsekonom på Nordea. Nordea som hjälper oss att göra just den här sändningen och sändningarna framöver. Och Annie, du får sitta kvar här i studion. Nu är det ett ämne som jag vill prata om som passar dig väldigt bra, Annika. Det handlar om corona och coronaepidemin som har ställt till mycket elände i svensk ekonomi för svenska företag och för de entreprenörer och företag som vi skriver om på Breakit. Vi har rapporterat om massor med konkurser och svårigheter. Och nu så är ju läget fortfarande oklart. Vad händer nu? Alltså, ser vi något ljus i den här coronatunneln, tänker du som ekonom?
Ja, absolut. Det var en förfärlig resa i våras och det var förfärligt för väldigt många företag och länder runt om i världen. Men faktiskt redan i april, maj, juni, lite beroende på vilket land, vilken bransch, vilket företag man tittar på, så börjar återhämtningen. Mm. Och det som är väldigt viktigt för Sverige och svensk ekonomi, det är att världshandeln som vi är helt beroende av, den har tagit tillbaka 2/3 av det tapp som vi såg i våras. Och svensk export, fick vi veta nu häromdagen bara, är tillbaka på samma nivå som före pandemin redan nu. Och hade jag sagt det till politikerna eller till företagarna i våras, då hade ingen trott på det, för det har gått väldigt, väldigt fort. Så att det är verkligen ljuspunkter. Och sen det som alltid släpar är ju arbetsmarknaden.
Mm-hmm.
Den ligger ju ett steg efter. Men även där ser vi ljuspunkter. Och nu fick vi veta i veckan att det är fler som går till jobb än som går till arbetslöshet. Så det är väldigt fina signaler.
Du kommer med otroligt mycket härliga nyheter så här en torsdag eftermiddag. För det här var också någonting som presenterades alldeles nyligen. Alltså.
Ja, vi följer ju statistiken hela tiden. Och det som är bra nu är ju att man har snabbare på statistiken. Som att på arbetsmarknaden tittar man ju till exempel på veckodata istället för månadsdata eftersom det går så väldigt fort. Och det är ju viktigt. Och jag tycker att den bild som beskrivs, det är många som reviderar sin tillväxtprognos nu. Men jag skulle säga att väldigt många har fortfarande för negativa syner på arbetsmarknaden. Och det, man är skyldig att lyfta det där, för det är viktigt, man skickar en signal. Mm. När man säger, Konjunkturinstitutet presenterade igår till exempel sin bedömning och säger att vi ska ha lågkonjunktur till 2023. Då tappar ju folk andan. Ja, det kommer inte vara så illa. Företagen kommer inte uppleva att det är lågkonjunktur till 2023. Utan om igen, det är viktigt att påtala det här. Det finns en hel del ljusglimtar även på arbetsmarknaden.
Väldigt kul att höra, verkligen. Jag vill också ta det här med dig om budgeten som regeringen just har lagt för att återstarta ekonomin då. Är det en klok politik, alla de här förslagen och pengarna nu som pumpas ut på olika saker?
Och då beror ju helt och hållet på vad syftet är med det där. Och jag har hört allt möjligt. Nu sa du återstart, där man pratar om kickstart. Man pratar om att man gör det för att vi har haft en pandemi eller är i en pandemi. Och vissa tycks prata om det för att de vill göra Sverige bättre om i framtiden, om några år så att säga. Och det har väldigt stor betydelse vad man väljer. Om det är för pandemin, då är de där 105 miljarderna alldeles för mycket. Och då tycker jag inte heller de är rätt riktade. Utan då ska man verkligen gå på de bolag, företag, individer, branscher som fortfarande är drabbade.
Du tycker att de har gjort en miss här?
Ja, där får man för lite pengar. Det är för lite riktade stöd, för lite tydlighet. Om vi tänker till exempel besöksnäringen. Jag tror dessvärre att besöksnäringen kommer vara begränsad av restriktioner även ett bra tag framåt. Det är inte så att vi bara kan borsta av oss det här och gå vidare. Mm. Och där är jättemånga utrikesfödda anställda och de var redan långt ifrån arbetsmarknaden. Då behöver man reflektera, hur hjälper man de här människorna in? Hur hjälper man de här företagen att överleva? Vill vi ha kultur, idrott, restaurang, hotell, vilket jag tror att de flesta vill ha? Framtiden, ja, då får vi nog hålla dem under armarna. Då får det kosta lite mer än vad man har levererat.
Vad du du efterlyser mer riktade stöd?
Riktade stöd till de som politikerna fortfarande satt restriktioner på grund av den pandemin som vi befinner oss i. Och där tycker jag att man har inte gett dem som blöder och har det riktigt svårt tillräckligt mycket.
Vad har man gjort istället?
Många egenföretagare, hårt drabbade, det var konsulterna föll mellan stolarna och så vidare. Så det där tycker jag är problematiskt. Om man sen tänker att man ska kickstarta, omstarta och allt vad det heter. Ja, men det pågår ju. Det har ju redan hänt. Världshandeln har tagit tillbaka 2/3. Exporten är där. Så att då finns ju en risk att man skickar ut pengar till de som faktiskt rullar på ändå. Och då används skattebetalarna fel. Det är inte klok politik. Då blir man lite lat som företagare om man är boostad. Liksom, man behöver inte göra det där som krävs för att vara globalt konkurrensutsatt. Mm. Och tänker man långsiktigt, vi gör det här för att vi vill att Sverige ska vara bättre i framtiden. Då är ju 105 miljarder inte för mycket. Men då klagar jag på syftet och helheten. Lägger man 105 miljarder på bordet då, och man är fyra partier, det är klart att då finns det chans för alla att stoppa in det man vill. Och här tycker jag att... Jag vet faktiskt inte om ni har en gemensam målbild. Jag har inte förstått den i alla fall. Och det tycker jag är olyckligt. Det finns massor med saker man kan göra långsiktigt för att det ska bli bra. Men jag har en känsla av att ni gick ihop i den här regeringen lite av tvång. Det var inte så att man hade en gemensam målbild. Okej, vi anstränger oss och hjälps åt. Och
måste
så får
släppa
vi
in henne snart. Ja.
Och det fortsätter lite grann nu. Och en kris, det har Sverige faktiskt varit väldigt duktiga på. Alltså 90-talskrisen, 08-krisen, då skärpte politikerna. Man jobbade ihop. Mm. Nu tycker jag att ni slarvar bort det där lite.
Vad tänker du om det här, Annie? Du får faktiskt kritik här om Nordeas chefsekonom. Att ni har duttat, inte riktat stöden tillräckligt tydligt. Nej,
för det första så är ju det här en oerhörd ekonomisk kris som vi inte har sett på många, många decennier. Och i våras när den kom så var den ju ny för alla. Och vi är ju nu inne på vår 11:e ändringsbudget och det är ju just ändringsbudgetarna som är det här att försöka överbrygga krisen, att hålla de företag som har det tufft under ärmarna. Det handlar ju då bland annat om det här omställningsstödet som vi nu fick möjlighet till förlängning i ytterligare ett antal månader. Det handlar om att vi fick på plats då ett särskilt riktat stöd till enskilda näringsidkare, alltså enskilda firmor som helt föll mellan stolarna. Det handlade om att vi i ett akut läge i våras lyfte bort arbetsgivaravgifter, att vi tog coronarelaterade sjuklönekostnader.
Alltså, men Annika menar ju att det här...
Nej, men låt mig tala färdigt. Och det är ju den här, det är ju liksom krispolitiken som ligger framförallt i ändringsbudgeten. Den är ju väldigt omfattande. Och jag är av den åsikten att fortsätter regeringen ha restriktioner, då måste också regeringen vara beredd att ge kompensation till de branscher som faktiskt drabbas. Mm. Det har ju varit min linje när vi har förhandlat. Sen är det ju så att vi sitter ju inte i regering. Och det är ju alla väldigt medvetna om. Och vi har inte en gemensam målbild. Men den målbild som vi har kommit överens om med den här budgeten, det är ju att se till att både ge ekonomiska marginaler till de som har haft det tufft. Och det är oftast människor med låga inkomster. Det är de som har varit korttidspermitterade under våren som har haft svårt. Vi vet också att de med låga inkomster, när de får en skattesänkning, så använder de det till konsumtion snarare än de som har högre inkomster. Det har gjort att vi gör då en skattesänkning för alla som jobbar och andra också, men som gynnar mest de med lägre inkomster. Den andra delen som vi vet är ju att de branscher som nu har det tuffast, det är handel och det är besöksnäring, de anställer många unga. Hur får vi på plats en skattesänkning som sänker kostnaden för att anställa unga och som träffar den här branschen snabbt? Mm. Och det enligt den modell vi har valt att göra. Skulle vi välja en annan riktad satsning, så skulle vi behövt gå via kommissionen och det skulle utredas och remitteras. Och nu kan den då införas om ett halvår. Och det är bakgrunden till varför vi valde att göra på det sättet. Sen finns det ju många andra delar. Mm. Vi stimulerar investeringar under nästa år för att på det sättet då man använder Annikas ord kickstarta i det svenska näringslivet.
Men Annika, vad tänker du?
Nej, men det jag vill säga, jag har gett politikerna och också myndigheterna, och då tänker jag på Riksbanken och andra, cred för det man gjorde i akuta skedet. Mm. Det var ingen som visste, precis som Annie sa. Ingen hade en aning om vad det här är, vad betyder. Då får man skjuta vilt, och det är bra om man skjuter mycket, för något kommer träffa rätt. Och så förhoppningsvis så går man åt rätt håll. Men det har ju gått ganska lång tid sedan vi insåg att det här också skulle drabba Sverige. Det var ju månadsskiftet februari-mars. Nu är vi ändå i månadsskiftet september-oktober. Och då tycker jag att man kan kräva mer. Och jag tycker också att om man tar så mycket pengar av skattebetalarna som 105 miljarder, det är väldigt mycket pengar. Då har man ett väldigt stort ansvar att använda dem klokt. Mm. Och har man inte en gemensam målbild, så behöver man ändå reflektera över hur kan vi använda det här så att det inte bara blir så att partierna får det som man har velat långt innan pandemin också. Och lite grann tycker jag att man ändå kan se det på de presskonferenser som man hade. Ni fick presentera det som ni har velat ha länge, och andra partier fick presentera det som de
har velat. Det är också det som är den politiska verkligheten, och så är det ju även när man sitter i en regering där man tycker om varandra. Alltså så var det även under alliansregeringens tid, att det var en budget som innehöll fyra olika delar med fyra olika partier, och man presenterade olika, så att säga, beroende på vad man brann för. I den här delen så skulle jag nog ändå vilja säga att det finns ju viktiga satsningar på grön miljöteknik som är nya reformer med grönt avdrag för klimatsmarta investeringar. Det är också satsningar för att industrin ska ställa om. Det är infrastrukturinvesteringar på bredband, järnvägar, vägar som är viktigt. Det är satsningar på kommuner och regioner för att stärka upp välfärden som man också ska prata om. Sen måste jag också säga, som politiker så har det varit viktigt för mig att ha en bra balans mellan utgifter och skattesänkningar. Och av den här budgeten så ligger nu drygt 30 miljarder på skattesänkningar för jobb och företag. Hade de två partier som sitter i regering fått bestämma helt, för jag såg ju deras utkast var i augusti, så var det ju noll. Och där tycker vi olika, helt enkelt. Så där har det varit viktigt för mig att både jobba med utgiftssidan, alltså investeringar, och jobba med att driva både, alltså konsumtionen både hos enskilda hushåll och företag. Mm.
Men Annika, du kanske hellre, vi måste börja avrunda det här segmentet. Jag vet att ni ska iväg båda två. Men du kanske tänker att ekonomer som verkligen kan ekonomi borde bestämma hur Sverige skulle gå vidare i sånt här läge nu.
Många andra länder tillsatte kommissionen ett väldigt tidigt skede och tog hjälp av ekonomer. Mm. Och det tror jag är klokt att göra. Och inte bara av ekonomer, utan man behöver många olika aktörer. För att det här är komplext och man behöver liksom bli briefad om det ena och det andra. Men jag skulle ändå bara vilja inflika att det som jag är förvånad över att vi har sett väldigt lite, det är på utbildningssidan. Mm. Alltså man vet långsiktigt att är det något som är klokt att investera i, så är det befolkningen. Och nu har vi drabbats både av att vi har en strukturförändring omkring. Några jobb kommer ju faktiskt inte komma tillbaka på grund av den här pandemin. Vi ändrar vårt beteende. De behöver då hjälp att omskolas. Digitaliseringen, vi trodde vi skulle göra på 5 år, har gått på 5 veckor. Här behöver man höja hela kompetensnivån hos svenska folket, skulle jag vilja säga. Och långsiktigt är det en väldigt klok investering. Och jag tycker det är konstigt att man till exempel får vara korttidspermitterad utan att det finns något krav på att man går en utbildning. Mm. Det förstår jag att ni inte fick till i det akuta skedet. Men det borde man... Ja, fast det är ju upp till arbetsgivaren att ge det. Så att jag tycker att man har underutnyttjat det här till att faktiskt utbilda folk. Får man stöd och hjälp så kan man också som politiker kräva att nej, men då ska vi...
Istället för att åka till Bauhaus och köpa saker till sin trädgård och sådär.
Ja, men också för att bygga Sverige bättre i framtiden. Alltså, ni pratar ju mycket om techbolag och entreprenörer och så vidare. Där behövs det ju en input med kompetens.
Sen, jag är ju en optimistiskt lagd politiker. Jag tror också att jag ser ju hur ekonomin utvecklas starkt. Jag ser det i andra länder också. Men vi måste också se andra länder som nu går fram med lockdowns. Och Sverige som är så exponerat mot omvärlden kommer ju att påverkas om fler länder får en så pass stor smittspridning att de återigen stänger ner sina samhällen. Det vet vi ju inte än. Och det är av den anledningen som det är viktigt att följa det här, där jag inte utesluter fler ändringsbudgetar så att säga. Jag tror ju att det här kommer att hålla på lite längre
än vad vi vill.
I vissa branscher än vad vi vill. Men andra delar av samhället och det svenska näringslivet kommer att pågå mer normalt. Alltså vi kommer ha en tudelad utveckling, tror jag, där vi måste jobba på liksom, att rikta in oss mot de krisande branscher som finns.
Men desto viktigare om det är en utdragen process att man faktiskt använder pengarna klokt. För att vi kommer behöva, precis som du säger, tror jag, stoppa in pengar även de kommande åren. Att det finns en risk att vi behöver komma tillbaka. Kommuner och regioner hade problem redan innan på grund av få skattebetalare i relation till de utgifter man hade. Så att, och fullskaliga lockdown, det tror jag inget land kommer mäkta med, för det priset är för högt. Men jag brukar beskriva det som att i våras slog man av strömbytan, sen har man börjat skriva på dimmen. Mm-hmm. Och dimmen kan man behöva sänka för det blir bakslag i smittspridningen. Men att man slår av helt, det tror jag inte. Men jag tror ni ska vara förberedda på att det finns en risk att man behöver stoppa in pengar över en längre tid. Och om man då bränner väldigt mycket nu utan att ha en långsiktig strategi, då har man ju mindre framöver. Och det är skattebetalarnas pengar.
Tack så väldigt mycket, Annika Winz, för att du kom hit. Vi hoppas att du kommer hit fler gånger i höst och pratar mer. För det vore ju superspännande att följa hur det ser ut nu. Och kommer se ut, speciellt för entreprenörerna som vi bevakar. Men tack så mycket för att du kom. Och vi ska byta gäst igen. Under tiden, Annie, så är det så här att våra tittare blir det ju nu. Kan alltså skicka in frågor till oss. Och det har de också gjort. Så jag vill dra ett par frågor här till dig då. Har Annie någonsin drömt om att bli entreprenör själv? Är en fråga.
Ja, men det har jag gjort. Men jag har aldrig gjort slag i saken än, får man väl säga. Jag är ju uppvuxen i liksom Gnosjöandan, brukar jag säga. Det är ju liksom småföretagarandan. Med väldigt många som har drivit företag. Så det har legat mig i blodet och väldigt nära. Men jag utbildade mig till jurist. Och under juristutbildningen så... kom in i riksdagen. Och sen har jag ju suttit i riksdagen och blev partiledare. Vi får väl se vad framtiden har att erbjuda senare.
Ja, du blev ju politiker typ dagen efter du hade blivit jurist. Var det inte så? Du hann aldrig jobba som jurist. Eller?
Nej, jag satt ju redan i riksdagen när jag lämnade in min examen. Jag kom ju in i riksdagen under tiden jag var juridikstudent. Mm. Och pluggade parallellt för att ta ut min examen. För den tycker jag är viktig att ha med sig. Så att jag gick upp med mitt exjobb dagen innan jag presenterade som ny partiledare för Centerpartiet. Men då hade jag ju haft ett studieuppehåll på ett antal år, som man vill säga.
Är det någonting som du speciellt skulle satsa på? Alltså om du skulle bli entreprenör?
Så här, jag tror ju att man måste brinna för det man gör. Alltså jag är ju en politisk entreprenör. Jag hade ju inte klarat av det tempot som jag har om jag inte brinner för den affärsidé som jag har som partiledare. Och på samma sätt så är det ju med företagare och entreprenörer. Och det är ju helt omöjligt att svara på vad man skulle starta företag inom i så fall. Men mitt hjärta, det brinner för hållbarhet, klimat, jämställdhet. Alltså, det är liksom där jag hittar mina drivkrafter. Så att, det är väl inom det fältet i så fall. Mm. Men det har jag inte tanke på nu, för nu jobbar jag fullt ut.
När man är politiker, har man nytta av liksom entreprenörsegenskaper? Skulle politiken må bra av att fler entreprenörer blev politiker, tror du?
Det är många som är politiker också, framförallt i Centerpartiet. Vi har ju många företagare som är aktiva i politiken för vårt parti, både lokalt och i riksdagsgruppen. Och det är klart att den otåligheten som man kan ha som företagare, den kreativiteten, det ledarskapet, den här känslan av att alltså självförtroende, att man kan göra saker. Det är ju egenskaper som är väldigt viktiga som politisk entreprenör och ledare också.
Mm. Sen har det kommit in en fråga om YouTube. För du har ju startat din egen YouTube-kanal. Och jag tycker den är väldigt välproducerad och kulproducerad. Det kan vara om ditt liv som politiker och vad du gör och så vidare. Jag såg ett segment där du går igenom din garderob. Du har alltid väldigt snygga kläder. Och berättar om att de hänger färdiga på galgen. Liksom, så man bara kan ta ut en galge ur garderoben. Och där hänger både blusen och kavajen och så vidare. Du gjorde det i morse.
Ja.
Mm. Men vad har du lärt dig av det här livet som YouTuber när du ska ha en kamera med dig och ändå producera ett Annie Lööf-program varannan vecka?
Men man ska ju komma ihåg att jag har ju alltid varit föregångare inom sociala medier som politiker. Jag kom in 2006 i riksdagen med hjälp av en blogg som jag då hade. Jag blev då yngst i Sveriges riksdag. 2008 var jag den första riksdagsledamoten på Twitter.
Vad hette bloggen förresten?
Ja, den hette Anne Johansson, tror jag. Alltså det jag hette då. Jag använder ju alla verktyg. Man har ju kunnat följa mig på livesändningar på Facebook och Instagram i många år. Jag har stora konton både på Instagram och på Facebook och på Twitter. Och jag har känt under längre tid att vi har många unga väljare som är intresserade av politik och vad vi tycker. Men de följer framför allt och tar in media genom YouTube. Och för mig är det då helt självklart att jag också ska finnas där för att kunna kommunicera med de väljare och den yngre målgrupp som framför allt alltså lär sig, titta, inspireras via den kanalen. Mm. Så att när man följer mig på YouTube, då får man... Ja, det har både varit en film om Q&A, alltså frågor och svar, där man följer mig på kontoret. Man har fått veta vad som hände när jag låg på sjukhus i vintras. Man har,
med din dotter då?
Med min dotter, ja. Jag har varit på en bondgård där jag har beskrivit hur viktigt det är med landsbygd och vad vi gör för landsbygden. Nu igår spelade jag in den som kommer nästa vecka som handlar om företagande och unga jobb. Så att det är ju sådant som jag pratar om i alla mina kanaler, fast just YouTube så blir det ju också film och där man får följa mig på i min vardag helt enkelt.
Men du trivs framför kameran och pratar direkt med dina väljare och tittare?
Ja, och det har jag gjort hela mitt politiska liv. Det är ju bara det att jag har ju alltid en kamera med mig. Antingen gör jag ju intervjuer så här i kameror, eller så har jag gjort det med min mobil på Facebook och Instagram. Och nu lägger jag till YouTube som en kanal. Mm. Och det är ju för att i lite längre segment kunna berätta om vår politik, att man får lära känna mig bättre för en yngre publik.
Mm. Okej, titta på Annie Lööfs egen YouTube-kanal om du vill, men titta ännu hellre här på oss på Break It. Vi kommer köra den här sändningen Break It Live varje torsdag 13:30 här från Dobbs studio. Och vi sponsras alltså av Nordea och Almi. Annie, jag vänder mig till dig och säger superstort tack för att du kom. Jag vet att det har varit en tuff natt, en lasnatt. Och du kom ändå hit och bokade inte av. Jag antar att du har varit hård press på dig idag. Ska du iväg nu och fortsätta prata las?
Ja, nu ska jag iväg och fortsätta ha intervjuer. Ja.
Men jätteglada för att du kom hit. Och tack så mycket för allting du delar med dig av.
Tack för att jag fick komma.
Och jag vänder mig istället till Johanna, reporter här på Break It. Nu ska vi spana igen, eller hur?
Ja.
Ja, och en stor snackis den senaste veckan, det har varit Spotify-grundaren Daniel Eks besked om att han kommer att skänka 10 miljarder kronor, det är ju inte småpotatis, ur egen ficka till europeiska techbolag. Och vi ska lyssna på hur det lät när Daniel sa det här, Daniel Ek alltså.
And I want to do my part. We all know that one of the greatest challenges is access to capital. And that is why I'm sharing today that I will devote 1 billion euro of my personal resources to enable the ecosystem of builders to achieve this European dream over the next decade. And I will do so by funding so-called moonshots, focusing on the deep technology necessary to make a significant positive dent and work with scientists, entrepreneurs, investors and governments to do so.
Ja, så sa alltså Daniel Ek när han då öppnar plånboken och vill dela ut 10 miljarder. Johanna, var det dollar eller kronor?
Kronor.
Kronor, okej. Okay. Ja. Men det här tyder ju faktiskt på någonting större. För de senaste 10 åren så har antalet miljardärer här i Sverige stigit något enormt. De har fördubblats.
Ja, men Daniel Ek är ju typiskt, han är ju så tydligt exempel på det här liksom nya techstjärnorna som blir superrika väldigt fort. Mm. Väldigt fort, för jag menar, det är ju, vad är det, drygt 10 år sedan Spotify grundades, och nu är han liksom god för 30 miljarder och kan skänka 10 miljarder till till, eller skänka är det ju inte, men investera.
Tänk om man kunde göra det.
Ja, men precis. Nej, men och jag tänker så här, för om man tänker Ikea till exempel, Ingvar Kamprad, han har ju liksom byggt ett jättestort bolag, men det tog ju 20 år innan han gick globalt, eller 20 år innan han ens gick utanför Sveriges gränser. Idag föds ju bolagen globalt. Mm. Och många av de här techbolagen, de får in riskkapital, vilket gör att de kan växa jättesnabbt. Och det har ju också skapat många nya miljardärer som har blivit liksom rekordsnabbt. Och det är ju liksom det blir som en större, det är ju en samhällsfenomen.
Ja, ja. Men att då när det plötsligt finns många fler rika människor i samhället också, alltså, så är det ju många som är inriktade på välgörenhet. De investerar ju också i helt nya techbolag. Och de håller också på att ta över överklassförorten Djursholm här utanför Stockholm. Och det är det som vi ska gå in på lite nu. För att du har ju till och med åkt dit, Johanna.
Ja, men i den här då, liksom, stora trenden, så många nya techmiljardärer, så upptäckte vi då att Djursholm blir som en liten, det blir som en liten intressant fältstudie i det här större fenomenet. För där har, det är många som har flyttat dit, och Daniel Ek är ju en av dem som är på väg att flytta dit. Och det är liksom, Djursholm är ju en klassisk så här, bostadsort, liksom en anrik ort utanför Stockholm. Mm. Och där har ju alltid överklassen och eliten bott. Men från början var det kanske lite mer så här, akademiker. Det var också
gamla pengar.
Ja, men också och författare, Hjalmar Söderberg, Elsa Besko har bott där, Viktor Rydberg har bott där. Det är liksom, det finns anor. Och nu och på 90-talet, eller 80-90-talet, så började då finanseliten komma med sina nya pengar. Och då skulle de flytta in till Djursholm.
De valde också
Djursholm. Ja, och det som de gjorde då var ju att de, eller ett exempel är ju Fredrik Lundberg, den här finansmannen och miljardären. Han flyttade dit på 90-talet, flyttade hem från Schweiz. Köpte en fin gammal villa med strandtomt som han jämnade den med marken. Och byggde ett nytt hus där.
Oj, och det, han rev huset för att bygga sitt eget.
Ja, och det går ju inte, det går ju inte hem då i Djursholm.
Nej, jag fattar det.
Och nu har ju då, det som är lite kul är att Daniel Ek har gjort samma sak. Han har ju köpt en gammal klassisk 1800-tals villa. Och sen, många omständigheter som väl har gjort, han försökte ju renovera den först. Men sen, nu, i slutändan så har han faktiskt rivit den här nu och ska bygga ett nytt superlyx. Hus där.
Så de kommer in och de har mer pengar än de som redan var rika och bor där. Och sen river de dessutom.
Ja, men för Daniel Ek har ju lagt kanske, nu, det här är ju våra liksom lite källor och lite beräkningar och så här, men alltså minst 200 miljoner på det här. Mm. Och det är ju enorma summor även i Djursholm. Där en villa kanske annars kostar 30 miljoner. Så,
Men berätta, du var alltså, du pratade om en fältstudie i Djursholm och du åkte faktiskt dit som en reporter.
Ibland är man ju ändå ute på fältet fortfarande som reporter. Och men då tänkte jag, men jag ska skriva om det här, jag måste ju åka ut till Djursholm och kolla läget lite. Mm. Så då åkte jag till Djursholm och tänkte, jag promenerar väl. Jag satt i centrum och åt lite lunch och så promenerade.
Finns det ett centrum där?
Nej, det finns ett centrum. Mm. Ett så här ganska fult 70-tals, 60-tals centrum. Liksom. Men så satt jag där och så tänkte jag, men då tar jag den här promenaden längs med Strandvägen och går och kollar på det här huset och tar en bild på Daniel Eks blivande eller på hans tomt då.
Okay.
Och så tänkte jag, men kanske kan prata med lite folk och så här. Och så hör jag bakom mig två personer som går och pratar på engelska, och jag kände igen den här ena rösten. Det var ju den vi hörde här.
Det var Daniel Eks.
Så jag bara, gud, det är jag körde liksom, det är Daniel Ek.
Så var ju så roligt, så vände jag mig om. Så var det Daniel Ek och Kristina Stenbeck som kom gående där tillsammans.
Bor hon också där?
Nej, men hon sitter ju i Spotifys styrelse. Ah. Och de investerar ju, nyligen så investerade ju båda de till exempel i Northvolt gemensamt, den här batterifabriken.
Så nu var de ute på en
promenad. Nu var de ute och jag kan tänka mig att han skulle visa upp vad han ska flytta, antar jag. Så det var ju så roligt att jag var där just i det här hänseendet, så kom de. Men så jag fick ju liksom...
Sa du något?
Ja, nej, men jag sa, men hej, jag kommer från Breakit och jag är här och skriver ett reportage om Djursholm och Teckeliten och sådär, så det var ju kul att ni kom, men de tyckte väl kanske att det var...
De tyckte inte att det var lika kul att du kom?
De tyckte inte att det var lika kul som jag tyckte att det var, men så, nej, de ville inte prata riktigt om det.
Så du fick ingen intervju med dem där?
Nej, jag fick ingen intervju, men ja.
Vad tänker du... Varför vill man göra ett sånt här reportage som visar på Djursholm? Och vill du visa att de här tech-entreprenörerna, de nya pengarna, att de stör Djursholm? Eller vad tänker du med Sven?
Nej, men det här är ju lite udda reportage för att vara på Breakit. Det är inte riktigt den typen av knäck vi brukar göra. Men det är ju ändå så här... Det är ju ett spännande fenomen att lyfta blicken lite och se. Men Sverige har skapat så många tech-miljardärer nu. Mm. Och Djursholm... Ja, nu flyttar de in där allihopa. Inte alla såklart, men många. Många har flyttat spelmiljardärer och Spotify-miljardärer. Och så var det ju också lite intressant att höra. För jag har ju pratat med Daniel Eks blivande grannar och jag har pratat med lite Djursholmsbor. Och det är ju roligt, för de säger, det var ju en kvinna jag träffade som sa, nej, men vi gillar inte när nyrika flyttar in. Och det är inte för att jag vill låta snobbig, sa hon, utan det är för att de kan inte koden här. De åker runt i sina stora bilar och är liksom inte så sociala och inte en del av samhället riktigt. Det är väl lite det hon tyckte då.
Superspännande. Ja. Ja, när tänker du publicera det här reportaget?
Nej, men det är redan ute.
Det är redan ute.
Det är bakom det.
Ja. Okej, förlåt. Men det där ska jag verkligen sätta i mig. Det låter superspännande. Ja. Så tack så mycket, kvar, Johanna, för att du kom hit och berättade idag och spanade. Hörrni, den här allra första sändningen, Break It Live, den går mot sitt slut. Eller hur? Va? Just det, förlåt. Vi ska ju också ha med en annan sponsor i vårt program, Polestar. Vi går över till dem nu.
Hej allihop, det här är Camilla Björkman på Breakit.
Och Jennifer Bonner på Breakit.
Och vi är ju väldigt glada att sponsras av bland annat Polestar i det här avsnittet. Och vi befinner oss nu i Polestars showroom på Norrlandsgatan i Stockholm. Där vi ska spana in den nya helt eldrivna modellen Polestar 2. Och bara det är ju häftigt, men inte nog med det, så ska vi har fått en utmaning.
Ja, och det är så att Polestar 2 är den första bilen i världen som har Google inbyggt. Så vi ska väl helt enkelt testa den funktionen. Mm, vi kör. Hur det funkar.
Okej,
häng med. Jag kör.
Bra.
Jag kör bilen.
Lite i den här jobbrelationen. Jennifer sitter i förarsätet där hon trivs. Och jag sätter mig i passagerarsätet. Men då låtsas vi att vi typ är ute och kör nu då.
Ja.
Okej, vill du börja?
Ja. Hej Google. Hur är vädret i Göteborg?
Just nu är det 14 grader och övervägande molnigt i Göteborg. Idag kommer det att bli övervägande molnigt med temperaturer mellan 9 och 16.
Är du från Göteborg? Eller varför?
Är det Polestar från Göteborg?
Just det. Okej, vad ska jag fråga? Hej Google. Vad är adressen till Breakit?
Breakit ligger på Artillerigatan 10, 114 51 Stockholm.
Grymt.
Snyggt.
Välkommen dit. Hej Google. Kan du lägga in en kalenderpåminnelse med ett möte med Camilla klockan 1?
Ja visst, du får en påminnelse i eftermiddag klockan 13.
Kommer du ihåg det?
Vi har ett möte klockan 1. Ja, bra, det hade jag glömt. Bra att du sa till. Okej. Hej Google, hur ser börsen ut idag?
På webbplatsen aktieinvest.se säger de. Vid öppningen på Stockholmsbörsen idag föll den direkt 4%. Vilket är en reaktion både på att börserna i USA och i Asien rasat under gårdagen och natten. Efter 15 minuter i Stockholm svänger det något och nu är Stockholmsbörsen istället 2,8% ner.
Hej Google. Sänk temperaturen lite. Jag svettas.
Ja visst, sänker temperaturen.
Du är så bestämd, Jennifer. Jag hade varit mycket mjäkare. Vad är det? Snälla Google.
Ja,
kan tack så jättemycket om du sänker. Okej, vad ska jag fråga? Hej Google. Vem är Camilla Björkman?
På webbplatsen consid.se säger de. I början av sin karriär läste Camilla journalistik och frilansade i London. 2008 efter en 4-årsperiod.
Ja, nu får det bra.
Ja, men det var rätt. Okej, det här var ju hur kul som helst. Vi hade kunnat sitta hela dagen och ställa frågor. Men nu behöver vi gå tillbaka till studion. Så vill du spana in Polestar 2 så ta dig till ett av showroomen i Stockholm eller Göteborg. Eller gå in på sajten så kan du göra det där. Och vi tar väl en sista fråga, Jennifer.
Ja, en sista låt.
Ja.
Ja. Får jag välja? Mm. Hej Google. Spela Take On Me.
Ja visst, jag ber Spotify att spela Take On Me.
Är du redo?
Ja. Bra! Ja, nej, tack för oss. Vi kör vidare här. Tillbaka till studion. Hej då!
Våra kollegor, alltså Camilla och Jennifer, testar Google Assistant i en Polestar. Stefan, nu är den här sändningen alldeles strax slut. Hur tycker du att det gick? Vi hade ju Annie Lööf här, ja. Vi hade Annika Winz från Dea här. Vi har kört spaningar hit och dit. Det är inte helt lätt att göra live-tv.
Nej, men väldigt kul måste jag säga. Jag tycker att det var... Alla har levererat på topp.
Jag kallade Annie Lööf för Jannie Lööf. Så jävla pinsamt, eller hur?
Hon tog i sig det. Och jag kan säga exklusivt nu så försökte jag boka en lunch med Annie Lööf precis när hon kom ut där. Och hon dissade mig. Hon bara så här, nej, jag vet inte. Du kan väl lite längre fram, sa hon kanske. Jaha. Men då tänker jag så här, som jag alltid tänker. Det kanske kan användas med en krönika på fredag.
Men, ja. Men det är bra att du försöker åtminstone liksom, fånga upp våra gäster och så. Ja. Hörrni, vi på Breaket tycker att det här var kul. Vi hoppas att ni gjorde det också. Vi hoppas att ni är med oss nästa torsdag och sänder vi live igen. Det är 13.30 som gäller och det går bra att ställa frågor till våra gäster, till våra spanare, till redaktionen och så vidare. Det är Nordea och det är Almi Invest som sponsrar oss och gör det möjligt att kunna göra de här livesändningarna. Så tack så mycket för den här allra första premiärsändningen. Vi lovar, vi kommer att slipa till det här. Vi kommer bli lite bättre nästa gång. Tack så mycket och ha en skön helg också framöver. Hej då!